السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، vi fortsätter att gå igenom denna mäktiga bok, Riyad al-Salihin, av Imam al-Nawawi. Och vi är fortfarande i kapitlet om de många sätten att göra goda gärningar på. Bab fi bayan kathrat turuq al-khayr. Att det finns otroligt många sätt att utföra goda gärningar på. Och vi stannade vid hadith nummer 123 förra veckan. Och därifrån kommer vi inshallah börja idag. Här säger författaren, då han berättar från Abu Dharr radiyallahu anhu, att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Här så säger då profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: du ska aldrig se ner på en god gärning, även om det är så lite som att du möter din broder med ett leende på ansiktet. Och denna hadith finns i Muslim. Du ska aldrig se ner på en god gärning. Man ska aldrig tänka att den här gärningen är för liten. Det finns inga hasanat att hämta i den här goda gärningen. Så ska man aldrig tänka. Utan alhamdulillah, allting som är ma'ruf, allting som är gott i islam är värt att göra. Även om det är en enda hasanat som du får. Och det är det minsta man kan tänka sig, att du får en hasanat. Och Allah, någon sådant finns inte, för det minsta man får är 10, eller hur? Så man ska aldrig se ner på en god gärning, även om det är något så litet som att möta din broder med ett leende i ansiktet. Det spelar ingen roll om det är goda ord, om det är goda gärningar eller god karaktär. För att möta sin broder med ett leende är god karaktär. Och som Sheikh Uthaymeen här nämner, att när din broder ser dig och du ler i hans ansikte, så kanske det gör honom glad. Och den här glädjen är någonting som du belönas för. Då du för in glädje hos din broder, kanske tar bort en sorg eller får honom på bättre tankar, så är det någonting som du belönas för. Mashallah. Och det här är en god egenskap som vi tidigare har pratat om, att muslimen ska försöka att le och inte gå omkring och se arg och sur ut. Vissa tror att islam går ut på att vara så allvarlig och seriös att man inte får le eller skratta. Utan om man är stark, man är hård, man ska gärna visa det här utåt och man ska inte le. Det här är någonting som är fel. Profeten Muhammad a.s. brukade le när han mötte sahaba. Så pass att de trodde att de var de bästa av människor. Gärna den individer som han mötte trodde att subhanallah, det här sättet han bemöter mig på, gärna får mig, jag tror att jag är den bästa människan. Så han brukade le alaihissalam när han träffade folk. Och det är en god egenskap som muslimen ska ha. Och det här visar också hur otroligt generös Allah azza wa jalla är. Då han belönar oss för allting gott vi gör. Även om det skulle vara något så litet som att le mot en broder. Och vi kommer att nämna andra exempel på hur otroligt lätt det är att få belöning i islam. Ja. Sen så nämner författaren hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: varje led i människan måste ha sadaqa varenda dag som solen går upp. Att du stiftar fred mellan två stycken är sadaqa. Att du hjälper en man upp på hans riddjur är sadaqa. Att du lyfter upp hans mata', hans varor eller hans saker som han behöver upp på riddjuret är också sadaqa. Och det goda ordet är sadaqa. Och varje steg du tar till moskén eller till bönen är sadaqa. Och att du tar bort något farligt från vägen är sadaqa. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och det här var lite det vi var inne på förra veckan, där vi talade om att varje led i människan behöver sadaqa. Hur många leder finns det i människan, som vi nämnde förra veckan? 360. En lätt siffra att komma ihåg, nästan lika många som dagarna på året. 360 leder finns det i människan. Och de behöver alla sadaqa. Yani för att tacka Allah subhanahu wa ta'ala för den gåvan att dessa leder funkar. Vi har nämnt tidigare också att vi tar mycket för givet. Det kan vara att vissa människor har problem med en led, en liten muskel, ett litet ben i kroppen och hela kroppen lider. Han blir sjukskriven, han har smärtor och han ligger i sängen och han kan inte göra ruku, inte göra sujud och så vidare. Subhanallah. Människan är svag, eller hur? Så att man har al-afia, att man är frisk, är en av de största av gåvor som man har fått av Allah subhanahu wa ta'ala. Al-afia wa salama. Att man mår bra är en enorm gåva. Så alla dessa leder i kroppen behöver sadaqa. Varenda dag som solen går upp så måste man då ge sadaqa till dessa 360 kroppsdelar. Eller man måste göra 360 goda gärningar. Och då nämnde profeten Ali sallallahu alaihi wasallam exempel på sadaqa. Och vi sa också i förra lektionen att sadaqa begränsas inte bara till att skänka pengar. Eller skänka kläder eller skänka mat. Vilket är det första man tänker på när man hör ordet sadaqa. Eller hur? Ge sadaqa. Då tänker du på cash eller någonting. Nej. Sadaqa är otroligt brett begrepp i islam. Det är i princip allting gott att göra är en sadaqa. Så här nämnde profeten a.s. några exempel på sadaqa. Och det första var ta'adilu bayna ithnain. Att du sonar eller stiftar fred mellan två muslimer. Att du gör fred mellan två parter. Det här är en av de bästa av gärningar en muslim kan göra. Om två muslimer bråkar, eller två grupper, två partier, två länder, så försöker du att stifta fred mellan dem. Och det här är någonting som Allah Azza wa Jalla har nämnt i surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. Sannoliken, eller de troende är ingenting annat än bröder, så stifta fred mellan dem. Och det kan vara, som vi sa, vad som helst. Det kan vara två bröder, det kan vara två systrar, det kan vara två presidenter. Det kan även vara, vilket är väldigt vanligt, en man och hans fru som har en dispyt. Och äktenskapet håller på att krascha. Men då kommer du in och stiftar fred mellan dem. Och gör att de kommer tillbaka till varandra. Det här är från de bästa av gärningar som finns i islam. Och profeten Muhammad a.s. nämnde i en sahih hadith att det är till och med bättre och högre nivå hos Allah att stifta fred mellan två muslimer än att fasta på dagen och be på natten. Det är större belöning hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämnde också sadaqa. Att fasta på dagen, be på natten och skänka sadaqa. Den som har dessa tre egenskaper, han gör någonting gott, mashallah. Men den som stiftar fred mellan två muslimer gör någonting ännu högre hos Allah azza wa jalla. Så det är en god gärning som man ska försöka tänka på. Och man förstår också motsatsen. Och det här har vi ofta betonat, att ni måste också försöka, ja, ni förstår de här principerna i hadith. Att om profeten Muhammad a.s. säger att den som gör den här gärningen får den här belöningen, då förstår man också motsatsen. Att den som stiftar problem, fitna, problem mellan två muslimer, får synd. Att det är från de värsta av synder, eller hur? Om det här är en av de bästa av gärningar, så är motsatsen en av de värsta av gärningar. Den som gör fitna mellan muslimer. Och sen så sa han att du hjälper en man upp på hans ridjur. Att du hjälper en man upp på hans ridjur. Och ordet man har vi också indikerat på att när det nämns i hadithen, så kan det vara för att profeten Al-Islam kanske tilltalade just män. Eller det vanligaste var att det var männen som lyssnade på honom. Men generellt så omfattar haditherna män och kvinnor. Om det inte är någonting som är unikt eller specifikt för bara mannen. Så att en kvinna hjälper en annan kvinna upp på hennes häst eller kamel. Eller hjälper henne in i bilen eller någonting sånt. Det är också en god gärning. Och sen att du hjälper personen att lyfta upp sina saker på hästen eller kamelen. Eller idag in i bilen. Du ser en person som har massa påsar, en muslim, du går fram och hjälper personen och lyfter in påsarna i bilen. Det är en god gärning, mashallah, en sadaqa. Och sen så sa profeten al-islam, wal-kalimat wa-tayyiba sadaqa. Och det goda ordet är sadaqa. Vad är det goda ordet för någonting? Allting gott. Nasiha, påbjuda det goda, att förbjuda det onda, läsa Koranen, citera hadifer, att göra en muslim glad. Allt det här är goda ord. Att tala gott. Och det är en egenskap som muslimen ska ha. وَقُولُوا لِلنَّاسِ husna. En muslim talar gott. En muslim undviker att säga dåliga saker. Så det goda ordet är också sadaqa. Och de lärda nämner också här att ett gott ord kan ge större nytta och belöning än att skänka pengar. Sadaqa med pengar. Du ger en person 100 kronor, han går och köper mat. Men du ger en person ett gott råd. Eller du lär honom någonting från islam. Det här, akhi, det här är haram. Det här är bid'a. Det här är kyrk. Och du kanske är den personen som har hjälpt honom att gå den rätta vägen i islam. Vägen bort från de vägar som leder till helvetet till den vägen som leder till Jannah. På grund av det här lilla rådet som du gav till honom. Så man ska aldrig se ner på en god gärning. وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَى صَدَقَ. Och varje steg du tar till bönen är också en sadaqa. Varenda steg du tar till bönen, yani när du går till moskén, är en sadaqa. Och det kommer också nämnas här senare att varenda steg ger dig en god belöning. Och det nämndes också i vissa hadither, sudda bort en synd, mashallah. Så kolla vilken enorm belöning som finns i att gå och be salat al-jama'a. وَتُمِيتُ الْأَذَاعَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَ. Och att du avlägsnar någonting farligt från vägen är också sadaqa. Och det här kommer vi komma tillbaka till snart. Och det berättas i en liknande hadith, säger författaren, en riwaya i Sahih Muslim från Aisha radiyallahu anha, där hon sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att Allah skapade människan, Bani Adam, med 360 leder. Så den som säger Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Subhanallah, Astaghfirullah, eller ta bort en farlig sten från vägen, eller en kvist med taggar, eller ett ben från människornas väg, eller påbjuder det goda, eller förbjuder det onda. Adada sittina wa thalatumiyya, yani 360 goda gärningar, kommer den dagen att gå, och han har räddat sig själv från elden. Mashallah. Här är liknande. Den första hadithen nämner att varje kroppsdel eller varje led behöver sadaqa. Den här hadithen nämner att den som gör 360 goda gärningar har räddat sin kropp från elden. Yani den dagen är du räddad från elden om du skulle dö. Så mashallah. Och vad är det då för exempel som nämndes i denna hadith? Jo, det var dhikr. De fyra bästa orden som vi också nämnde förra veckan. Vilka är de? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. De mest älskade orden till Allah subhanahu wa ta'ala. Du kan säga dem när du vill och hur mycket du vill och i vilken ordning du vill. De är de mest älskade orden till Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Och här lades det också till wastaghfir Allah. Och han ber Allah om förlåtelse. Och istighfar är också någonting som det finns otroligt stor belöning i att göra. Hur många gånger brukade profeten al-islam be Allah om förlåtelse varje dag? 100 gånger. Subhanallah. Otroligt många gånger. Och istighfar är någonting som Allah har beordrat med i Koranen. Och vi har nämnt tidigare dygderna av att göra istighfar. Att det är någonting som skyddar från Allahs straff. Det är någonting som gör att Allah kommer att ge dig rizq, ge dig försörjning. Han kommer att ge dig barn. Han kommer att ge dig styrka. Och det är från de bästa av saker man kan möta på domedagen. Därför så sa profeten alaihissalam, Toba li men wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Toba, vilket är Jannah. Eller ett träd i Jannah. Ett stort träd. Som profeten Muhammad alaihissalam beskrev i en sahih hadith, då han sa att Toba är ett av paradisets träd. En snabb ryttare kommer inte rida förbi skuggan på 100 år. På 100 år rider en ryttare genom skuggan. Han kommer inte att korsa skuggan på detta träd. Mashallah. Ett träd. 100 år. Och den som får det här trädet får ju Jannah. Så i slutändan, Toba betyder Jannah. Toba lima till vem? Till den som finner mycket istighfar i sina böcker på domedagen. När dina böcker öppnas på Yawm al-Qiyamah, varenda sida, när det står vad du har gjort, vad du har sagt, så står det att han sa astaghfirullah, han sa astaghfirullah, han sa astaghfirullah. Jätteofta. 100 gånger om dagen, 200 gånger om dagen, 50 gånger om dagen. Bi'idhnillahi khayr. Bushra Yawm al-Qiyamah. Och det är någonting lätt. Och hur många av oss gör ofta istighfar? Det är något vi glömmer, eller hur? Men det är någonting väldigt viktigt som man inte ska glömma bort. Och sen så sa profeten al-Islam, och personen som avlägsnar en sten, kvist med taggar eller ben från folkets väg, eller påbjuder det goda och förbjuder det onda. Dessa är också goda gärningar. Att påbjuda det goda och att förbjuda det onda. Och vi nämnde att det här är från de bästa av gärningar som finns i islam. Det är en plikt för muslimen att påbjuda det goda och förbjuda det onda så gott hon kan. Ja. Sen så nämner författaren i nästa hadith, då han säger alayhi salatu wassalam, man gada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzula kullama gada aw raha, muttafaqun alayh. Här säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att den som går till moskén tidigt och kommer hem senare, eller går senare till moskén, kommer Allah att förbereda en välkomstbelöning för varenda gång han går. Och denna hadith finns också i Bukhari och i Muslim. Och här säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, den som går till moskén. Och här säger Sheikh Utaymi rahimahullah att han sa inte den som går till moskén för att be. Han sa den som går till moskén. Det kan också vara den som går till moskén för att söka kunskap. Din avsikt är att gå till moskén för att söka kunskap. Eller för att be till exempel. Och det är typ de avsikterna man kan ha när man går till moskén. Vad får du då för belöning? Om du går tidigt, raha, det är typ efter fajr, tidigt eller vid till fajr. Eller, i alla fall, rada betyder gå tidigt. Raha betyder efter dhuhr, efter asr, efter maghrib och så vidare. Yani, vilken bön du än går till så får du den här specifika belöningen. Varenda gång du ger dig ut till moskén så får du den här belöningen att Allah förbereder för dig en välkomstbelöning i paradiset. Och det här ordet nuzulen används på arabiska för att till exempel de säger det som man bjuder sin gäst på. Det som man bjuder sin gäst på. Om du får en gäst som kommer på besök, kanske inte har träffat honom på länge, så erbjuder du, mashallah, du lagar mycket mat och bjuder på massa frukt och tårta och så vidare. Eller hur? Taib. Allah förbereder för dig en nuzul varenda gång du går till moskén. Så det blir ganska många, eller hur? Och den här hadithen är en uppmuntran till att gå till moskén så ofta man kan. Ja. Sen så säger författaren i nästa hadith, som också då berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ya nisa al muslimat لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شات متفق عليه. إذن الحديث سي النبي صلى الله عليه وسلم وتلتالر كفننا. Han säger يا نساء المسلمات. Ni kvinnor från muslimerna. Ni ska aldrig se ner på någonting gott ni gör mot er granne, även om det är att ni ger ett ben eller en fot av ett lamm eller får till eran granne. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och generellt så är muslimen beordrad att vara god mot sin granne. Eller hur? Den som tror på Allah och domedagen ska vara god mot sin granne, inte störa sin granne. Den egenskap av iman. Och från godhet till grannen är att skänka och dela med sig. Och här uppmanar profeten al-Islam kvinnorna att dela med sig. Även om det är någonting litet. Någonting som kanske klassas som värdelöst. Som foten på ett lamm. Jag har slaktat lammet, vet jag, foten, man slänger den typ. Nej, om det är någonting som går att äta, det finns lite kött på den. Då kan det vara någonting som du till och med skänker eller bjuder din granne på. Och därför nämner också ulema här den andra hadithen. Där profeten al-Islam sa, om ni kokar kött, så ska han ge mera vatten så att det blir mera sky, mera buljong. Och ge till grannen. Eller vem tänker idag på att ge buljong till sin granne? Någonting som i alla fall man ska skänka och dela med sig. Och det här var något fint som vi fick uppleva i Saudi. Man hade arabiska grannar. Om de gick och köpte frukt, typ obligatoriskt. De kommer upp, de lägger frukt på ett fat och skickar barnen sig, går ner och ger till grannen. Ge till grannen upp, ge till grannen ner. Och du som får frukten, du kan inte ge tillbaka tallriken tom. Eller du måste också lägga något i tallriken eller skicka tillbaka. Så att det är hela tiden så här som handlar. En dag vindruvor, en dag melon, en dag gurka, jag vet inte vad. Mashallah, mycket fin i stämning hos grannarna. Och tyvärr i Sverige är det motsatsen. Det är dött. Du vet inte ens vad din granne heter. Och om du skulle plinga på, han skulle inte våga öppna kanske. Så handlar. Allah al-musta'an. Ja. Sen så säger författaren från Abu Huraira också, så berättas det från profeten Muhammad a.s. att han sa, al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sit'una shu'ba fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u shu'batu min al-iman muttafaqun alayh. I denna kända hadith så säger profeten Muhammad a.s. att iman är ungefär 60 eller 70 grenar. Den bästa av dem är att säga la ilaha illallah. Och den lägsta av dem är att ta bort någonting farligt från vägen. Och blyghet är en del av iman. Så här nämner Rasulullah alayhi salatu wassalam att våran iman, våran tro, består ju av tro, tal och handling. Som Ahl Sunnah wal Jama'ah säger. Att iman, för att den ska finnas så fordras det och det krävs att man har aqida, man har iman på Allah, hans änglar, hans böcker, hans profeter och allt som islam har kommit med. Och man uttalar sin tro och man agerar ut med sin tro. Det här är de tre pelarna som iman är byggt på. Här nämner profeten alaihi salam i den här mycket viktiga hadith att iman har ungefär 60 eller 70 grenar. Och ordet som används på arabiska är bidr. Och det är siffran mellan 3-9 på arabiska. Det är också den siffran som nämns i surat Yusuf. Att Yusuf alaihi salam var i fängelset. Bid'a al-sinin. Yani mellan 3-9 år. Hur länge? Allah har. I alla fall. Så iman är mellan 63-69 grenar. Eller 73-79 grenar. Allah har. Det är i alla fall otroligt många grenar av iman. Och denna hadith bevisar att iman har olika nivåer. Att vissa gärningar är bättre än andra. Och den bästa gärningen och den mest grundläggande gärningen i islam är tawhid. La ilaha illallah. Att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är det som islam är byggt på. Och där finner vi också om vi kollar på islamspelare och imanspelare. Islamspelare första och viktigaste är shahadatu an la ilaha illallah. Wa anna Muhammad rasulullah. Imanspelare den första är an tu'mina billah, att tro på Allah. Så grunden till iman och den bästa gärningen är att särskilja Allah i dyrkan. La ilaha illallah. Kalimatul ikhlas. Det bästa ordet som finns. Den bästa dikr som finns. Som du har nämnt i en sahih hadith. Att den bästa dikr är att säga la ilaha illallah. Och det har också nämnts att detta ord väger tyngre än himlarna och jordarna hos Allah subhanahu wa ta'ala. Det finns ingenting bättre att säga än la ilaha illallah. Och den som dör med detta ord som sista ord kommer att gå till Jannah. Så det är ett väldigt viktigt ord. La ilaha illallah. Och sen så sa Rasulullah alaihi salatu wassalam att den lägsta delen av iman är att ta bort någonting farligt från vägen. Det är också en del av iman. Att avlägsna någonting farligt från vägen. Och vi kommer tala om detta senare. Och sedan så sa han, och blyghet är en del av iman. Den emellan, den högsta och den lägsta, någonstans däremellan, är också al-haya, blyghet. Och al-haya är en väldigt god egenskap i islam. Och profeten Alayhisalam, han sa, al-haya och min al-iman. Blyghet är en del av iman. Och han nämnde också att blyghet och iman är länkade. Om den ena försvinner, försvinner den andra. Den som inte har någon haya, han har ingen iman. Och haya, blygheten, har den här goda funktionen att den hjälper dig att göra goda gärningar. Du skäms för Allah Azza wa Jalla att göra någonting haram. Du skäms, subhanallah, Allah ser mig, hur kan jag göra det här? Det här är haya. Du skäms att göra detta som är haram. Eller lämna någonting som Allah har gjort obligatoriskt. Du skäms för Allah subhanahu wa ta'ala. Så haya är någonting positivt. Och profeten Muhammad a.s. då sa han var blygare än en oskuldskvinna i hennes djupaste rum. I hennes mest instängda rum. Så profeten Muhammad a.s. hade den här goda egenskapen. Att han var blyg. Och vi finner också motsatsen. Inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwah al-ula idha lam tastahi fasna ma shit. Från det som tidigare profeter har sagt är om du inte skäms, gör vad du vill. Den som inte har någon haya har inga gränser. Han har inga begränsningar, utan han gör vad som helst. Den som inte skäms för Allah, den som inte skäms för folk, han gör vad som helst. Så haya är ett fint hinder. Ja. Och de här 70 grenarna av iman, eller 60, är väldigt viktigt att man försöker lära sig. För ju mer man fullbordar dessa grenar, ju starkare iman kommer man att få. Och ju mer brister man har i dessa, ju mer brister kommer man att ha i sin iman. Och vissa av salaf skrev böcker i det här ämnet. Som till exempel Al-Bayhaqi skrev den kända boken Shu'ab al-Iman. Och jag vet inte vad den är, 15 volymer eller någonting. Och varje volym är kanske typ 300-400 sidor. Där han försökte samla allting i islam som har kallats för iman. Som är länkat till våran iman. Alhamdulillah, det finns en bok, Mukhtasar Shu'ab al-Iman. Den förkortade Shu'ab al-Iman. Och inshallah så kommer vår bror Josef börja gå igenom den här boken. Väldigt kort och enkel. Som nämner de här goda egenskaperna av iman. Ja. Sen nämner författaren en till hadith från Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, bainama rajulun yamshi bit tariq ishtadda alayhi al-atash, då en man gick på vägen så blev han otroligt törstig, så han fann en brunn och han gick ner i brunnen för att dricka. Och när han kom upp så fann han en hund som flåsade av törst. Den var så törstig att den slickade på den blöta sanden runt brunnen. Och då så sa mannen, den här hunden har nått en nivå av törst som liknar den som jag hade. Så han gick ner i brunnen igen och fyllde sin skinnsko med vatten. Och sen satte han den i munnen och gick upp från brunnen. För han behövde båda händerna för att ta sig upp från brunnen. Tills han kom upp från brunnen, då gav han den här hunden vatten att dricka. فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. Så Allah subhanahu wa ta'ala uppskattade det han gjorde och förlät hans synde. Allahu akbar. Och då så sa sahaba, ja Rasulullah, إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمْ أَجْرًا, får vi belöning i hur vi behandlar djuren? Och då så sa profeten a.s. Kullu kabdin ratbin ajrun. Varje lever som ni ger vatten får ni belöning för. Och den här hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och i en annan riwaya, en annan narrering i Bukhari, så sa profeten a.s. Fashakara Allahu lahu, faghafara lahu, faadkhalahu al-jannah. Att Allah uppskattade det han gjorde, förlät hans synder och lät honom gå in i paradiset. Och i en annan riwaya i Bukhari så säger då profeten a.s. att då en hund gick runt en brunn och var otroligt törstig och höll på att dö av törst, Så var det en prostituerad kvinna som såg hunden från Bani Israel. Så hon gick ner i brunnen och lyfte, eller fyllde hennes sko med vatten och gav den till hunden att dricka. Så Allah förlät henne för hennes synder. Mashallah. Så vad lär vi oss av dessa hadither? Att man inte ska se ner på en god gärning. Till och med en hund som räknas från typ de lägsta av djuren. Eller hur? En akhassil hayawanat. Från de lägsta av djuren är hundar. Men det är någonting levande. Allah Azza wa Jal har skapat det här djuren. Så den här mannen hade, han brydde sig om. Så han gav också den här hunden vatten och dricka. Och han fick ju kämpa lite för att få upp det här vattnet. Till och med bära vattnet med munnen. Och sen så gav han då den här hunden vatten och dricka. Och fick han för belöning? Allahs tacksamhet. Allahs förlåtelse. Och Jannah. Han fick gå in i paradiset. Och han nämner Sheikh Uthaymeen rahimahullah att den här hadithen bevisar också det som nämndes i den andra hadithen, att Jannah ligger närmare till oss än våra skosnören. Eller det kan vara den här lilla saken som får personen in i Jannah. Och samma sak är det med elden. Att en person gör en liten dum sak och det är det som orsakar att han går till elden. Man ska aldrig någonsin se ner på en god gärning. Det här skulle ses av många muslimer som någonting löjligt. Vad gör han? Han ger vatten till en hund och så vidare. Kanske går fram och sparkar på hunden och så vidare. Eller? Subhanallah. Allahs förlåtelse och paradiset. Och till och med, inte bara den här mannen, kvinnan som var prostituerad. Och vi vet alla hur grovt det är hos Allah subhanahu wa ta'ala att begå zina. Men hon hade så mycket rahma i sitt hjärta att hon gav den här vatten, den här hunden vatten. Och Allah förlät henne för hennes synder. Så man ska aldrig någonsin se ner på en god gärning. Och hadithen bevisar också dygden av att vara god mot djur. Att i allting levande finns det belöning. Allting levande finns det belöning. Hund, katt, ko, häst. Det ger dem vatten, ger dem en morot, ger dem någonting att äta. Får belöning av Allah subhanahu wa ta'ala. Ajib. Och han säger också Sheikh Uthaymeen, om det här är belöningen för den som ger vatten till en hund, vad ska vi då säga om den som ger vatten till en muslim? Ja, eller hur? Vem har högst nivå hos Allah? Muslimen. En törstig muslim som är på att dö av törst och ger honom vatten. Mashallah. Självklart så har det större belöning. Sen har vi motsatsen. Kvinnan som fick gå in i elden på grund av att hon lät en katt svälta till döds. Det fanns en kvinna som hade en katt som hon låste in. Hon gav den inte mat. Och hon lät den inte heller gå och jaga själv. Tills den dog av hunger. Och profeten sa det här var det som orsakade att hon kommer gå till elden. Så kolla här hur en person går till Jannah på grund av att han gav vatten till en hund. Och hur en kvinna går till elden på grund av att hon hindrade en katt från att dricka. Och här säger också Ibn Qayyim. Om en troende kvinna kan gå till elden på grund av en katt som hon dödade. Vad ska vi då säga om den som dödar muslimer? Vad tror ni han ska gå? Till Jannah, shahid, fisabilillah, sprängde sig på marknaden och dödade 30 muslimer. Han ska gå till Jannah. Och hon som dödar en katt ska gå till elden. La wallah. Den som dödar en muslim, gå till elden. Så är det. Ja. Sen så nämner författaren en liknande hadith som också nämner en gärning som vi kanske inte heller väger så tungt. Och det är det här med att ta bort någonting farligt från vägen. Författaren nämner här hadithen från Abi Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: jag såg en man njuta i paradiset på grund av ett träd som han högg av, som låg på vägen, som störde muslimerna. Jag såg en man yataqallabu fil janna, yani njuta i paradiset, på grund av att han såg ett träd på vägen som han tyckte störde muslimerna. Och han högg av det här trädet och tog bort det från vägen. Och denna hadith finns i Muslim. Och i en annan riwaya så sa profeten alaihissalam att en man gick förbi en gren som låg på vägen. Och han sa: wallahi, jag ska ta bort den här från vägen. Den ska inte störa muslimerna. Fa udkhila al-jannah. så han fick gå in i paradiset. En gren tog han bort från vägen och han fick gå in i paradiset. I en liknande hadith, بينما رجل يمشي بالطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. En man gick på vägen och han såg en gren med taggar på vägen. Så han puttade den åt sidan och Allah belönade honom och förlät honom för hans synder. Subhanallah. Att ta bort någonting farligt från vägen. Det kan vara en kvist med taggar. Det kan vara som idag tyvärr vissa slänger glas på vägen. Farliga saker. Metallföremål. Saker som stör muslimerna. Att ta bort något sånt här från vägen är en av imans grenar som vi sa. Och det här är, som vi nämnde, den lägsta delen av iman. Men vad kan belöningen vara för det? Jannah och Allahs förlåtelse. Om du implementerar den lägsta delen av iman, vad ska vi då säga om de alla grenar som är bättre? Eller hur? Så, och det här tyder också, som vi sa i förra veckan, på en person som när han ser det här på vägen, en glasbit, och tänker, men en katt kan gå på den här. Kanske ett muslims barn kommer springa på den här och skära upp fötterna. Och han tar bort den. Det betyder att han bryr sig. Eller hur? Han bryr sig om andra. Han vill inte att andra ska skadas. Han har rahma i sitt hjärta. Vilket är ett tecken på hans iman. Så här finns då belöningen i den här goda gärningen. Och vi nämnde ju också i förra lektionen motsatsen. Att det är en synd att slänga någonting som stör muslimerna på vägen. Det är underförstått av hadithen. Om det här är en god gärning, då är det en synd att slänga någonting eller lägga någonting som stör muslimerna på vägen. Som att kasta en flaska på vägen, som vissa ungdomar gör. Hadahumullah. Eller vissa går till den här busskuren, slår sönder alla fönsterrutor. Till vilken nytta? Vad tjänar man på det? Subhanallah, det här är skadegörelse. Allah kommer fråga dig på domedagen. Varför har du gjort så här för? Det man förstör för andra måste man kanske till och med betala tillbaka. Man är skyldig att betala tillbaka i islam. Det man förstör. Så man får inte hålla på så här, bete sig så här dåraktigt som muslim. En muslim förstör inte, en muslim bygger, eller hur? Han river inte, utan han bygger upp samhället. Han hjälper folk. Han är en rahma. Allah subhanahu wa ta'ala skickade profeten som är rahma till hela mänskligheten. Eller hur? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Inte en person som kommer och förstör och gör det svårt för folk och ger ett dåligt rykte. Ja. Mashallah. Det var en person som orsakar gott i samhället. När är det salaj då?
52.
52. Ja. Vi hinner med en eller två hadithet till. Det berättas också här från Abu Huraira. Mashallah, Abu Huraira har många hadithet. Är det någon som vet ungefär hur många hadith han har berättat? Ungefär 5000 hadith, mashallah. Den sahabi som har berättat mest hadith. Profeten al-Islam gjorde en speciell dua för honom att han inte skulle glömma någonting. Han sa, ja Rasulullah, jag glömmer. Så profeten la sin mantel runt honom och gjorde dua. Och efter det sa han, jag glömde ingenting som profeten berättade al-Islam. Och han var bara med profeten ungefär 4 år. Men hela tiden så mycket han kunde. Så han, mashallah, memorerade otroligt mycket hadithet, radiyallahu anhu. Här berättar han från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att han sa, men tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma ata al-jum'a fastama'a wa ansata ghufira lahu ma baynahu wa bayna al-jum'ati wa ziyadatu 3 ayyam wa man massa al-hasa faqad lagha. Här säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att den som gör wudu på bästa sätt och sen beger sig till fredagsbönen och sitter tyst och lyssnar kommer att bli förlåten fram till nästa fredag och 3 dagar till. Och den som leker med stenar eller grus faqad lagha, yani har förlorat sin belöning. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Så här säger profeten al-Islam att den som gör wudu på bästa sätt och går till moskén för att du har lyssnat på fredagsbönen. Räcker det med att göra wudu när man går till fredagsbönen? Ja, det är klurigt, det står här wudu. Sheikh Uthaymeen rahimahullah diskuterar den här hadithen här. Och han säger att den här hadithen annullerar inte den andra hadithen. Där Abu Sa'id radiyallahu anhu berättar att profeten Muhammad a.s. sa: "Ghuslu yawm al-jum'ati wajibun 'ala kull muhtarim." Att göra ghusl på jumma är en plikt för varje könsmogen person. Yani wajib för varje könsmogen person att göra ghusl på jumma. Och många ulema säger att det här är de som då ska gå till fredagsbönen. Ja. Och den hadithen berättas av Saba'a. Yani Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmidhi och Ahmed. Alla hadith, kända hadithböcker. Så den är från de mest autentiska hadither som finns. Att det är wajib att göra ghusl på fredagen. Och det är en åsikt som många lärda håller. Och han säger då att en person som bara gör wudu och går till jumma, hans jumma är korrekt. Men han har gjort en synd. En synd och han har lämnat det som är wajib. Alltså ghusl är inte ett villkor för att ens jumma ska vara korrekt. Förstår ni? Det är wajib, men det är inte ett villkor för att den ska vara korrekt. Det är som till exempel i salat. Det är wajib att ha sutra. Men ber du utan sutra så är din salat ändå korrekt. Du har lämnat något som är wajib, vilket du får synd för. Men din salat är ändå korrekt. Så här är den som lämnar ghusl. Hans jumma är korrekt, men han har gjort någonting som då är fel och någonting som är synd. Och enligt vissa ulema så är det rekommenderat att duscha. Och vissa säger att om det är wajib om man luktar illa. Wallahualam, det säkraste är att man duschar innan jumma. Alltså efter fajr, yom al-jumma. Eller innan jumma, beroende på när man har tid. Man duschar innan man går till jumma om man har den möjligheten. Ja. Så här, den som gör wudu på bästa sätt. Och sen går till jumma. Och lyssnar och är tyst. Kommer att bli förlåten för sina synder. Fram till nästa jumma och 3 dagar utöver. Yani, 10 dagar. Så vad är villkoren för att bli förlåten när man går på jumma? Att man sitter tyst och lyssnar. Man sitter tyst och lyssnar. Inte bara tyst. En person kan sitta tyst men inte lyssna, eller hur? Han kan sitta tyst och tänka på någonting annat hela khutban. Han kan sitta och lyssna men inte vara tyst. Båda måste här finnas. Tyst och lyssna. Och så nämnde han motsatsen. Så sa han, den som sitter och leker med stenar, faqad laga. Han har förlorat sin belöning. Och det här ordet laga har enligt många av salaf beskrivits som yani hans jumma har istället blivit som duhur. Han har förlorat den enorma belöningen som finns i jumma. Och istället får han belöningen för att han har bett duhur. Och vi vet ju alla att jumma är den bästa bönen på hela veckan. Den bästa salat på hela veckan. Och som här nämndes, går du till jumma och sitter tyst och lyssnar, blir du förlåten 10 dagar. Mashallah. En otrolig belöning. Att gå och sitta tyst och lyssna. Och här nämnde profeten al-Islam den som sitter och leker med stenar. För golvet i hans moské var täckt med stenar på hans tid al-Islam. Och sen fanns ingen matta som idag. Så den personen som tog upp stenar och satt och lekte med dem förlorade sin belöning. Och han säger Sheikh Uthaymeen samma sak idag. Den som sitter med klockan, leker med klockan till exempel, leker med någonting annat. Och idag ännu värre mobilen. Och det är helt ajib. Yani folk sitter på jumma och leker med mobilen. Och ännu värre ibland folk svarar i mobilen. Subhanallah. Jahl, okunskap. Du får max yani, ta upp mobilen och stänga av den. Du kanske glömde stänga av den när du går in i moskén. Det är någonting annat. Det finns en maslaha. Det går tillbaka till yani fredagens bästa, att inte störa andra, att du stänger av den. Det kan kanske till och med vara obligatoriskt om du vet att folk ringer ofta, att det ger ljud och stör oss. Du stänger av den. Men att du sitter och leker och håller på där, nej, just. Inte med någonting. Inte med kläderna, inte med mattan. Inte. Du ska inte leka, du ska fokusera dig och vara tyst. Bäst. Om någon säger till dig salam alaikum, du får inte svara. Du får inte säga ett ord. Inte ett knyst får du säga på fredagsbön. Du ska bara vara helt tyst. Subhanallah. Då får man då den här stora belöningen. Ja. Och vi kan avrunda här för salat och så kan vi ta lite frågor efter bönen inshallah ta'ala. Så om någon broder gör adhan så blir det khair. Jazakumullah khairan.